Här får du träffa personer från universitetets ledning som diskuterar aktuella frågor som är viktiga i vardagen och i verksamheten på Mittuniversitetet.
Det har blivit december månad och således dags för 2019 års sista ledningspodd. Och det gemensamma temat för den här podden är väl egentligen att vi tittar lite framåt mot 2020. Vi ska bland annat diskutera det som hände vid förra veckans styrelsemöte. Vi ska titta på Office 365-projektet och prata forskningsutvärdering. Men vi börjar då den här framåtblicken med att blicka tillbaks till förra veckan och styrelsemötet, Anders, där det fattades beslut om verksamhetsplan och budget bland mycket annat såklart. Men om vi med utgångspunkt för just verksamhetsplan och budget, vilka är Mittuniversitetets största utmaningar inför kommande år skulle du säga?
Jag skulle nog säga att de största utmaningar vi har just nu, det är kompetensförsörjning av egna lärare och forskare. Det är kvalitet i framförallt utbildning, men även forskning kanske, och det är vår ekonomi. Och då har vi pratat länge om extern finansiering och det är en riktig utmaning. Men även på utbildningssidan börjar vi se oroväckande tecken på att det kan bli utmaningar med ekonomin där också.
Det här är ganska stora frågor om man får sätta lite citationstecken kring just ganska. Hur jobbar universitetsledningen vidare med de här frågorna?
Först kan man ju säga att egentligen hänger ju alla de där tre ihop. Kompetensförsörjningen bidrar ju högst till kvaliteten och även ekonomin är en viktig ingång till att få höjd kvalitet. Så de hänger ihop. Sen jobbar vi på lite olika sätt. När det gäller forskningsfinansiering så har vi ju byggt upp vårt Grants Office som är en bra och viktig stödverksamhet till fakulteterna, forskare och ämnen. När det gäller kompetensförsörjning så jobbar både fakulteterna har mycket väl genomtänkta planer och strategier för hur vi ska samarbeta kring, eller hur vi ska arbeta kring det här. Men det kommer också sånt här som regional samverkan in, tycker jag, där vi kan dra nytta av och hjälp, inte minst med regioner, kommuner men även företag, för hur vi kan knyta till oss lärare, forskare och annan kompetens. Att vi får ett bra samarbete i regionen med kontakter ut över hela landet och internationellt. Det är väl några sätt som vi ser framöver på det här.
Det här kommer vi ju med största sannolikhet att få anledning till att följa upp under 2020. Men i alla sammanhang där det finns utmaningar så finns det såklart också möjligheter. Vilka är de största möjligheterna då för kommande år?
Jag skulle vilja lyfta kanske tre saker. Jag tycker det livslånga lärandet, och det kan vi lägga in mycket, allt ifrån kompetensutveckling, uppdragsutbildning, vanlig utbildning till övergångsfrekvenser, rekrytering av studenter. Från 18-åringar till 75-åringar. Det livslånga lärandet, där har vi en riktig möjlighet, ser jag. Det där både universitetet kan ta en nationell position, redan delvis har gjort. Men det är också så att det livslånga lärande som ofta handlar om kontakter med kanske något äldre personer än våra ordinarie studenter, inte sällan ger bra ingångar till forskningsprojekt, forskningssamarbeten och vanliga utbildningssamarbeten. Så det är viktig, förutom att det är viktigt i sig, är också en viktig ingång till vår övriga verksamhet skulle jag säga.
I verksamhetsplanen nu som togs i förra veckan så finns vissa områden som är särskilt utpekade. Vad kan du säga mer om det här?
Vi har ju fem huvudrubriker av områden, och det är kvalitet, det är internationalisering, det är regional samverkan, det är hållbarhet och det är kompetensförsörjning. Och där, precis som vi var inne på då när det gäller utmaningar, så tycker jag att alla de här är såklart väldigt viktiga. Särskilt behöver vi, som jag ser det, jobba med kompetensförsörjning och kvalitetsfrågor. Och internationaliseringen är kanske extra rolig därför att det är ett område som Mittuniversitetet länge har pratat om. Det har länge funnits med i planer, det har gjorts en hel del på institutioner och avdelningar. Men vi har liksom inte tagit det riktiga greppet centralt för hela lärosätet. Och där har vi en väldigt god möjlighet att göra det nu.
Just det här begreppet kvalitet ska vi återkomma till lite senare, kan man väl säga, när vi ska titta närmare på forskningsutvärderingen. Men när vi nu ändå pratar utmaningar och möjligheter, för det kan vi väl också säga att Office 365-projektet kan sammanfattas som en utmaning och en möjlighet, eller flera utmaningar och flera möjligheter. Vi plockar in lotten i den här podden. Vad händer i Office 365-projektet, Lotten?
Ja, det första jag skulle vilja poängtera just vad gäller det här Office 365-projektet då, som det kallas, det är ju då att man ska tänka på den här underrubriken också då, som jag har lagt till, ett förändrat digitalt arbetssätt. Och det är väldigt mycket det projektet handlar om. Sen är Office 365 det verktyg då, som vi har valt. Och här är det ju det ett projekt därför att vi vill liksom lära oss av tidigare erfarenheter då, där man kanske har tänkt efter. Här ska vi tänka efter före, slippa städa efteråt. Så det är därför det går i den här takten och innehåller de här momenten som det innehåller då. Och att vi måste bli mer medvetna om informationssäkerhet och hur vi delar med oss av information, på vilket sätt, vad vi lagrar information då. Och det gäller alla oss, även vi som kanske tror att vi har koll på läget då. Aktivt i projektet, vi har ju en fastställd projektplan och ligger lite efter men inte farligt mycket efter. Det är då att man håller på att utbilda helpdesk och support i det här. Och att vi har utsett då pilotgrupper för införandet som är bland annat ledningsrådet och de ledningsgrupper som finns på fakulteterna och på förvaltningen. Och vi ska få utbildning av en extern leverantör då i januari. Ganska långa utbildningspass kan man säga, där vi ska komma överens om arbetssätt. Hur jobbar vi med de här verktygen?
Varför är det viktigt för Mittuniversitetet att ta det här steget?
Ja, alltså egentligen så tror jag det är oundvikligt i, om man ser sig omkring, att vi tar det här steget då. Men sen, vi har ju tydligt i strategin där vi ska ta tillvara digitaliseringens möjligheter då. Och då tycker jag att det här är ett väldigt viktigt steg att ta. Både det förändrade arbetssättet och de facto använda Office 365. Sen finns det en väldigt praktisk anledning också. Vi behöver förbereda oss på för att, utan att skrämma upp folk då, att Skype for Business försvinner 2021. Kommer inte att finnas tillgängligt längre.
Vad skulle du säga är, om du kokar ner det, den största nyttan för Mittuniversitetet och för medarbetarna?
Jag tycker det siktar till en förbättrad effektivitet och ger möjlighet att nå de här målen som vi själva har sagt är viktiga. Sen tror jag att alla vi som jobbar tillsammans med andra externa parter, andra lärosäten och så, ser att man mer och mer går över till att använda Office 365 som den gemensamma ytan att samarbeta. Så att förenkla samarbeten, kunna jobba gemensamma dokument, hitta dokument på det sättet som minst våra studenter gör idag redan.
Finns det någon risk för att det här blir bara ett verktyg i mängden?
Nej, dels så har vi det här angreppssättet som jag tror gör att det inte kommer att bli det. Det ska också ge ökad effektivitet. Sen försvinner Skype och om vi ersätter det med Teams så kommer det i alla fall inte att försvinna i första vändan, kan man säga.
Går det att säga någonting om när alla får tillgång till Office 365?
Ja, det ska vara till sommaren 2020.
Mm. Vi får säkert anledning att återkomma till det här ämnet också i poddarna under 2020. Vi flyttar fokus tillbaka till Anders igen och vi var inne på det, eller du var inne på det, kvalitet, och då ska vi prata om forskningsutvärdering, för det är dags för en ny sådan. Vad innebär det här, Anders?
Det innebär att vi ska göra ungefär som gjordes 2013, det vill säga en ny ARC, Assessment of Research and Co-Production. Och det betyder att varje forskningsmiljö vid universitetet ska utvärderas av en internationell panel.
Nej, varför är det viktigt att det här sker?
Jag tycker det här är viktigt att det sker. Inte för att vi ska kunna jämföra över universitetet att det här området kommer mycket bättre ut än det där området. Utan det är viktigt för varje område och varje miljö i sig. Det är viktigt att varje forskare och forskningsmiljö jobbar med själva utvärderingen, vilket är väldigt lärofullt. Man tittar på sig själv, vad gör vi egentligen, hur står vi oss? Man får en internationell jämförelse. en bra benchmark med övriga svenska universiteten, också internationella, och ser vad behöver vi utveckla. Det här gör vi väldigt bra, det här borde vi fortsätta på, det här borde vi förändra. Det är ju ofta svårt att se sig själv, ofta tycker man kanske att det man gör är oerhört bra. Eller så är det saker som man har lite dåligt självförtroende men som visar sig vara väldigt bra. Så jag tror det är viktigt att varje miljö får en möjlighet att göra en jämförelse internationellt med hur man fungerar. Både kvalitetsmässigt, ska vi säga målmässigt, vad man faktiskt uppnår, men också hur man jobbar, vilken miljö man har.
Vad sker härnäst i den här processen?
Tanken är att det ska bli ett rektorsbeslut ganska snart, och då kommer en person från varje fakultet att utses som ska leda arbetet vid fakulteten. Sen kommer då, vilket redan har börjat, att prorektor Håkan Wiklund tillsammans med forskningsrådet är de som leder processen centralt. Förhoppningen är att vi kan komma igång direkt efter nyår och att utvärderingen ska genomföras då 2021 under våren.
När finns det ytterligare info om den här fortsatta processen, tror du?
Så fort som möjligt efter nyår, så i början av nästa år ska vi komma ut med information på medarbetarportalen, är tanken.
Just det. Till alla er som lyssnar på ledningspodden så har ni redan förstått att det är rektor Anders Fällström och förvaltningschef Lotten Glans som gästar podden den här decemberupplagan. Det hör till god ton att presentera gästerna när man drar igång, men det har undertecknat glömt. Men då presenterar vi dem istället nu när det är dags att summera den här podden. Och eftersom det här är sista ledningspodden före jul, så tänkte jag att vi skulle avrunda med någonting julanknytet. Till exempel, Anders, du kan väl ge bästa tänkbara tips om hur man faktiskt nyttjar lediga stunder på jullovet. Vad har du för tips?
Då gör man så här att man stiger upp tidigt, man tänder ljus, man har en lugn och skön morgon. Man går ut, man åker skidor, man åker pulka och man har snöbollskrig i nämnd ordning. Sen går man in och dricker glögg, äter apelsiner och fikon. Man tänder nya ljus och man läser en god bok resten av dagen. Nej, men om man ska vara lite allvarlig så tycker jag det är viktigt att man gör det man tycker är skönt och härligt, och att man under den här tiden kan ägna sig åt sånt som ger en mycket energi och inte slukar energi av en.
Så är det. Du nämnde en god bok, och då är ju frågan, det var nästan en passning då till Lotten, för vi tänkte nämligen att du som driver bokblogg och annat, att du skulle få ge oss de bästa jultipsen för det kommande jullovet. Vad har du att bjuda på?
Ja, plötsligt blev det här en dubbelt så lång podd. Ja.
Jag förstår det.
Ja, jag kan prata om hur länge som helst. Jag tänkte ge några tips. Jul, det har ju uppstått en ganska ny genre, kan man säga, i Sverige i alla fall. Och det är julfeelgood, jul. Sådana julböcker har inte funnits här tidigare. Och en av dem som jag har läst helt nyligen är En sång för Hedda av Annika Estasi. En feel good, jättefint med julstämning. Också en del allvar då. Sen är jag deckarnörd, så då kommer ett deckartips. Eller snarare en spänningsroman. Och då är det en av mina favoritförfattare, Kristoffer Karlsson. Har varit på besök i Sundsvall och jag tror även Östersund. Järtecken är hans bok i år. Sen tänkte jag avsluta med två böcker till som jag vet att i alla fall en till här har läst. Nämligen två som utspelar sig i Norrland. Och det är Karin Smirnoff som debuterade i år då, som författare. Helt fantastisk. Och ganska speciellt. Hennes två böcker heter då Jag får ner till bror och Vi får upp till mor. När man då har plöjt dem här under julen, så väntar man på den tredje som kommer nästa år. Sen får jag hem, heter den.
Bara av sådär ren nyfikenhet, ungefär hur många böcker bör man hinna med att läsa under ett jullov, tycker du?
Ja, det var ju som Anders sa, man ska göra det man tycker är roligt. Men jag räknar med rätt många. Det kan bli en om dagen kanske, eller något sånt.
En om dagen. Hur många ligger du på, Anders, tror du?
Ja, för att säga in i veckan då kanske lagom.
Okej. Och det är fritt fram för alla er som lyssnar att avgöra hur många böcker just du vill läsa. Men stort tack till Anders Fällström och Lotten Glans för denna julupplaga utav Ledningspodden. Tekniker som vanligt Per Mattsson. Jag heter Ronny Wixell och jag tror att vi alla önskar er en riktigt god jul och ett gott nytt år.